Ja, vi finns faktiskt i Ode. Vi sitter här vid ett café och dricker lite kaffe och bläddrar i den här helt fantastiska boken som nu alltså har getts ut, som behandlar som sagt Helsingforsmartornas 120 år. Jag tycker jag vill säga att vi alltså precis i fjol har firat martorna ganska så stort. Men vad är det för jämna år som vi egentligen firar i år som har föranlett den här fina boken? Apo.
Egentligen är det Helsingforsmartorna som liksom ett namn som etableras först 1900. Och Helsingforsmartorna firar fram till 40-50-talet egentligen nog sitt jubileum också från och med 1899. Men att sen ändrar man och börjar fira från 1900. Så att det är svårt att säga sådana här exakta, precisa datum för en sån här rörelse.
Som har ändrat lite sin form och säkert jo, så här där med Tina. Martarörelsen har fått sin början i Helsingfors och jag vet att jag i alla fall nu för tiden ganska ofta letar upp ett telefonnummer till Marta då vi i radion vi pratar om svampläge eller matsvinn eller hushållsekonomi. Men rörelsen har börjat som något helt annat. Apo Roselius, kanske du också vill ta svara på den här frågan?
Visst, alltså den, om vi går tillbaka 120 år så det är en helt annan miljö och alltså de här orsakerna var snarast sådana här politiska, det är fråga om en sån här förryskningskampanj som man tolkade i Finland och då kom man på den här, eller fanns den här tanken på att Finland kan inte liksom politiskt kämpa sådär med aktivt grepp mot imperiets vilja, men att genom hemmen och liksom att se till att höja på nivån, materiella nivån och den andliga nivån i de finska hemmen, så på det här sättet skapar man en sån här liksom ett sånt motstånd, nationellt motstånd och ett sätt att överleva som nation oberoende av de här förrystningsåtgärderna. Så här fanns liksom en sån här enorm bakgrundstanke egentligen kring det här. Och kring en hel del andra också föreningar som grundades under den här tiden.
Mm. Vad var det alltså man riktigt ville lära ut i de finländska damerna och varför?
Det var liksom grundtanken var att skapa ett bättre folk. Liksom att, och då är det liksom fråga om att ett starkare folk, liksom friskare folk och ett som är liksom just på en högre nivå också utbildningsmässigt, men att materiellt och liksom att barnen kan växa upp i hem där det finns mindre risk för att till exempel att dö i sjukdomar och sånt här. Så att det är en ganska sån allomfattande vilja av att förbättra hemmen. Och en orsak är det att många hem såg ganska förskräckliga ut den här tiden. Barndödligheten, speciellt bland den fattigare delen av befolkningen, var stor ännu den här tiden. Det fanns hemskt lite kunskap i en tid där skolgång var allt annat än vanligt. Så att det liksom, hela det här behovet var ett helt annat. Liksom. Det är lite som är svårt att se från dagens synvinkel.
Tycker du att Martarörelsen lyckades med det här?
Martarörelsen och många andra rörelser eller lyckades absolut, för att det blir liksom helt en ledande idé egentligen i Finland på 1900-talets början och hela vägen liksom, om man tänker på första självständighetsdecennien. Alltså den är helt central, den här idén om att det är via hemmen som den här nationen ska växa och så att absolut den slog igenom. Hårt.
Ja. Apo Roselius och Mona Rautelin, alltså författarna för den här boken. Hur bra kände du till Helsingforsmartorna innan det här?
Inte allt för mycket. Det en del hade jag liksom hållit på med mitt arbete med organisationer och sån här föreningsliv i svenska Finland. Så att visst, inte var det nu helt obekant men att det är klart, man lär sig massor själv, framförallt när man går in i en sån här stor organisation.
Mm. Och med mig här är alltså också Helsingfors Svenska Martaföreningsverksamhetsledare Maria Rajalin. När du nu har läst igenom den här fina boken, så var det många saker du kunde också lära dig av det här?
Nu är det ju alltid otroligt att få ett sånt här, vara med i ett sånt här projekt och faktiskt få sätta sig in i och läsa sig in på allt det fina arbete som Helsingfors Marton har gjort genom tiderna. Och det där, nu har jag ju fått liksom en större förståelse för också hur otroligt mycket Helsingfors Marton faktiskt har gjort. Och imponerande hur man har kunnat alltid snabbt mobilisera sig och ställa upp och också se, liksom, fast fokuset kanske det har varit vardagen, hemmet, det egna hemmet, men man har också tittat utanför och man har kunnat hjälpa till och följa med i samhället vad som är på gång och det där. Jag kan som ett exempel, jag blev imponerad över då evakueringen efter Porkala, då Porkala-området införlivades i det där Ryssland, så det där, hur man vad heter det, snabbt gick ordförande då Aili Westberg Lindfors ut med en annons i huset att nu hej, att nu Martor, att nu ska vi hjälpa de här som kommer och blir evakuerade och man liksom, ja, på jättekort tid. Och det kanske är något som jag tycker att ännu också präglar Martorna faktiskt.
Ja. Kan du känna liksom igen rörelsen helt från början till vad den är idag?
Jag tycker nog alltså att där finns en sån här röd tråd, dels av den här gemenskapen, att den känner jag igen. Och sen tycker jag nog också att det är många, när man tittar på de här fina, här finns många i den här boken också sån här annonser och utställningar och bilder från dem, så fast det kanske då är tidseran är lite en annan, men där finns nog samma liksom de här nämnarna med, tycker jag, hela vägen, att man just har funderat på de här sakerna, att till exempel hur får man, när man har tvålransonering, hur får man tvålen att räcka till? Idag kanske vi funderar att hej, att hur kan vi använda så lite tvål som möjligt för att inte belasta vår planet och så. Att, ja, jag tycker nog att det finns en röd tråd, helt klart.
Mm. Som du nämnde, man har tagit med annonser och sånt, men det finns också en hel del bilder. Härliga sådana här små personporträtt på kvinnor, vilket jag tycker är jättebra, för det pratas ju ibland om det här att kvinnohistoria försvinner och det finns inte bevarat, men det finns det verkligen 120 år av här i den här boken. Apo Roselis, också du, att om du får lyfta fram någonting intressant som du har fastnat för, vad skulle det vara?
Ja, så det, när en så här lång historia så det finns många mycket intressanta perioder. Men alltså en sån här förstås imponerande tycker jag är de här krigsåren. Där liksom man har hoppas alltså att Marta-rörelsen och kanske just Helsingfors-Martorna utmärks därför att det är under sådana långa krisperioder, såväl under första världskriget som andra världskriget, så är det speciellt liksom storstaden som hamnar i kniv på grund av att det inte produceras mat här i staden. Och det är liksom hungersnöd en verklighet. Och det är därför så hamnar liksom Helsingfors-Martorna är liksom extremt aktiva under de här världskrigsåren. Och liksom mobiliserar och på ett sätt liksom hitta sin roll mycket snabbt. Och det har just att göra med till exempel att hur får maten att räcka till? Hur kan man tillverka någonting om det inte finns råvaror? Så ändå kommer man på ett sätt. Och liksom en sån här ett infopaket som upprätthålls. Det i alla fall har haft stor betydelse för hela staden. Och det kanske är någonting som är lite speciell liksom, om man tänker på Marta-rörelsen, och lite speciellt just för Helsingfors-Martorna, den här rollen. Och kanske, den har säkert synts också här i moderna tider under de fenomen och kriser som har funnits här också senare.
Mm. Jag vet inte, det är jättebra att du sa det där, för jag hade tänkt fråga det också. Att tycker ni att det finns något som skiljer en Helsingfors-Marta från till exempel en Pärnomarta eller Bromarmarta?
No, kanske jag tänker just att, som Apo också var inne på, att det är att Helsingfors är huvudstaden och att det kanske finns då också andra frågor som stiger upp starkare här i huvudstaden. Det kan ju hända att det skiljer. Alla är vi ju Marton, men det som kanske kommer också fram och i den här historiken, så är ju den här rörlighetsaspekten. Att Helsingfors Marton har varit genom tiderna också, när vi har haft så många kretsar och har många kretsar, vi är ganska rörliga och ganska liksom, vi kan ganska snabbt växla om också, att det liksom händer på det sättet en sån här rörlighetsaspekt som kanske då eventuellt reglar just en stadsmarta.
Ja. Ja, du har pratat om just de här problemen som fanns i städerna under krigstid. Mm. Men märkte du av det under andra tider också?
Jo, alltså den är, jag menar, just genom Helsingforsmartorna så ser man den här förändringen också, alltså att av kvinnans roll i staden och också den här klassfrågan på ett sätt, att i början var det faktiskt så att fokus låg på att det var liksom borgarskapets kvinnor som organiserar, men liksom fokus låg på arbetarstadsdelar och arbetarkvinnan som man ansåg hade det största behovet av att liksom vars liv skulle förbättras. Och det här sen ändras något under 20-talet, 30-talet och samtidigt också som den här, så att säga, arbetarkvinnans roll och position förändras. Så det är ganska genom Martarörelsen ser man också den här, kan man se den här utvecklingen ganska klar. Men att ja, vad var frågan?
jo, just att det är Helsingforsmartan och en landsbygdsmarta. Och det finns några
skillnader. Kanske just det som vi har nämnt här redan. Sen är det kanske, om man tänker sen på till exempel 60-talet och när samhället börjar snabbt moderniseras och urbaniseringen sätter igång, så visst är det ganska mycket sådana nymodigheter, till exempel inom hushåll, som kanske starkare kommer fram just genom via huvudstaden än kanske landsbygden. Och att på det sättet Helsingforsmarton har varit ofta första att förevisa och ta fram nyheter. Sen förstås det som påverkar sådär, men kanske det är svårt att peka alltid på att exakt var och hur, men att det är liksom närvaron av, jag menar, det att till huvudstaden koncentreras också den politiska makten i landet och beslutsfattande processen. Och ska vi säga sådana här kontakterna, internationella kontakter. Jag menar, det är ganska mycket som händer i huvudstaden. Så det är klart att Martarörelsen har också en position där. Kontaktnätverken till liksom beslutsfattare och sånt här, så har varit på en nivå som det naturligt inte kan existera på andra områden.
Verksamhetsledaren Maria Rajelin, du nickar väldigt mycket här när det blev prat speciellt om det här att Helsingforsmartorna kanske var först med saker.
Ja, jag tänker att det är också någonting som vi nu för tiden får höra ganska ofta, att oj, att nu är ni igen liksom lite ett steg före och det där. Och det, jag menar, jag tänker att det är ganska naturligt att det också har att göra med att vi är i huvudstaden, det här händer. Och vi är ganska lyhörda också för att följa med nog på något sätt hela tiden och försöka tänka att vad är det nu, vad behöver vi nu och vad är det som nu vi ska satsa på just nu.
Ja. Helsingforsmartorna är också en av de största föreningarna inom organisationen, eller hur?
Ja, vi har det där på något sätt. Vi har både en distriktsroll och en föreningsroll, men vi har nog genom tiderna alltså alltid haft de här otroligt stora kretsarna, och de har också varit ganska självständiga kretsarna. Och i något skede var vi ju över 2000 medlemmar i Helsingforsmartaföreningen. Idag är vi nästan 1000. Att det där, vi har haft ett litet sånt här, det har varit liksom en kurvan har gått ner här i något skede, men sen har vi nog karpat upp oss igen. Och det tycker jag också kanske är på något sätt beskrivande för Helsingforsmartorna, att vi kommer nog alltid igen. Att vi hittar sen på nya sätt att och liksom avläsa på något sätt samhället runt omkring, att vad är det som behövs nu? Och så kör vi igång igen.
Ja, svackor. Nu har det ju funnits sådana också, eller vad?
Visst har det. Jag menar att kanske den djupaste svackan börjar liksom kanske från 60-talet framåt, 60-70-talet. Där liksom, det skedde stora förändringar i samhället, och där kanske då Martorna inte, visst var de med i den här förändringsprocessen, men kanske inte var inte liksom en barrikadrörelse i en tid där alla såg upp mot barrikadrörelser. Och så att där kan man se hur liksom antalet medlemmar minskar årligen, och det kommer ett det bildas inte nya kretsar, och så det är en ganska så lång svacka som förstås väckte oro också inom rörelsen. Men att sen sker den här förändringen från och med början av 90-talet, som är en mycket kraftig förändring såväl inom Helsingforsmartorna som inom rörelsen överlag. och det är en sån här förnyelse som sen resulterar i det som många inte trodde, det vill säga att en tillväxt igen och Marta blir någonting aktuellt och så här, och det har väl hållit, kan man säga, hållit fram tills idag, så att man förstod att förnyelse är behövligt och att man måste liksom snappa upp det nya, kanske på ett sätt som man inte riktigt förstod på 60-talet. Så.
Just det. Så, för jag vet, det finns ju nog föreningar som säkert idag också funderar hur man ska ta sig ut, men det handlar bara om att förnya sig då och vara lyhörd vad medlemmarna vill ha, eller?
Ja, det...
om vi nu ska lära oss någonting av historien.
Jag tänker att det som kanske är Helsingforsmartornas styrka och också Martarörelsens styrka är ju det att man värnar både om traditioner, men man är inte heller främmande för nytänk och nya sätt att se på sakerna. Att jag tänker att det är en balansgång däremellan som gör att det också än idag är attraktivt att vara Marta. Och det vill jag ännu poängtera, att Helsingforsmartorna har ju också en rätt låg medelålder. Att man tänker ju sig kanske att Martorna då är äldre damer som sitter och stickar, men så är nog inte fallet. Så att, ja.
Hur är det med medelåldern då? Hur unga är de yngsta som kommer med?
Vi har nu för tillfället, så skulle jag tänka att vi har kanske 20-årsåldern är de yngsta som kommer med och det där annat. Vi har en ganska sån här, vi har ju både liksom äldre och yngre, och det gläder mig väldigt mycket att det finns liksom plats för alla inom Helsingforsmartorna.
Vad gör ni idag då? Liksom, känner du igen Marta Helsingforsmartorna från för 120 år sedan?
Nu tycker jag att jag känner igen på det sättet att det finns absolut den här liksom kunskapstörsten, att man vill veta mera och man vill liksom vara det där, vill veta vad som är liksom fakta och vad som är, att man på något sätt vill både ha den här kunskapen, men sen också det här lite det här bondförnuftet, att det ska nog finnas med där. Och sen tänker jag nog också det som jag känner igen är det att Martorna är ganska liksom, man är så här, man tar tag i saker, att man är ganska praktisk och man ser att var finns behovet. Okej, nu är det yllesock och då sätter vi igång med ett yllesockstalko, men om det är någonting annat så är det något annat. Att man är liksom inte heller fast vid att det, ja, man ser vad som behövs och det gör vi.
Och det är inte liksom för byråkratiskt och inte så här att nu måste alla 1000 Martor i Helsingfors göra samma sak.
Det är ju kanske det som jag tycker är väldigt givande med att jobba på den här föreningen, är ju det att det finns alltid den där möjligheten att hej, att nu satsar vi på det här och de som vill så kommer med. Och sen finns det möjlighet också för andra att göra något annat. Att det finns den där öppenheten för många olika saker som man... Om man får det liksom då när man sätter igång så är det ganska snabba ryck så att man får det hända.
Låter jättebra det här ju. Apo Rosells, jag vill ställa dig, jag vet inte om du nu har svaret, men varför tror du att det gick så att Martorna egentligen gick från att vara så här tuffa pionjärer till de här kanske mjukisarna som vi ändå tänker på dem som idag?
Jag skulle säga att det är inte, så kan man inte säga, för om man tänker på senaste liksom... Om man tänker på till exempel Helsingforsmartornas verksamhet senaste 20 åren. Så det är ganska häftiga grejer. Det är liksom, man går nog, man är verkligen där och tar greppar samhälleliga problem som kanske staden och statsmakten kanske hellre vänder ryggen till. Det är verkligen liksom... Även om det finns all möjlig annan verksamhet också, så finns där också en sån här samhällelig grej och som jag antar och uppfattar att det är allt viktigare i dagens samhälle, och jag tror inte att det kommer att förändras, utan det är viktigt att vi har den typen av aktörer som är beredda just att agera i olika situationer och att se att rollen är att hitta problemen som ingen åtgärdar. Och så att på det sättet, just den här bilden på att man stickar strumpor i grupp, så det är liksom den myten kanske kunde avlivas.
Okay, precis. Så Martorna har fortfarande en roll i dagens samhälle?
Absolut. Och det bevisas ju av den här verkligt rika verksamheten och dess innehåll och mångsidighet.
Ja. Liten stund för reklam då här ännu på slutet. Verksamhetsledare Maria Rajalin, om man nu skulle vilja få tag på den här boken, Helsingforsmartorna 1900-2020, hur ska man vad ska man göra? Hur ska man göra?
Man ska kontakta mig till exempel, eller oss på Helsingfors Svenska Martaförening. Man hittar kontaktuppgifterna nog det där, så vi har den där boken där hos oss, och vi postar den gärna till den som vill ha den. Och också som en sista hälsning till alla lyssnare, att om du nu funderar på att du skulle vilja komma med i Martorna, så gör det nu och anmäl dig och kom med i vår fina verksamhet.
Bra, här ska jag passa på att säga tack till alltså författaren Apo Roselius och Helsingfors Svenska Martaföreningsverksamhetsledare Maria Rajalin. Ha en trevlig fortsättning på dagen.
Tack.
Tackar.
Tack detsamma.